Amen. 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 Vad underbart att lovsjunga tillsammans. Tack, lovsångsteamet. Oerhört roligt att vara tillsammans med er idag. Jag hade förmånen igår att börja helgen tillsammans med en del av era ledare. Och vi har en sån här Österbotten helg tillsammans med familjen. Lotta med och barnen nere i Kids. Och när man kommer hit så det här känns som vår hemförsamling i Österbotten. Det finns så många fantastiska upplevelser som vi båda har haft. Det var ju Lottas hemförsamling i tror jag, kanske 5 år. Och varje år så var jag med på IC när det ordnades. Och jag själv var ungdomspastor och före det ungdom. Och så många underbara gudsupplevelser. Jag har hört så många goda rapporter också från årets IC. Och det är roligt att se många, jag tänkte kalla dig trotjänare Masse, som har varit med lika länge, så långt som jag kommer ihåg att jag har varit någon gång här i IC som ungdom, så finns det bekanta ansikten. Och sen många nya som vi inte ännu känner. Fantastiskt att få tillbringa den här stunden tillsammans. Ni gör ett fint jobb här i Österbotten. Och det är inte alla församlingar som klarar av att från år efter år gå framåt. Ert ungdomsarbete blomstrar, mår bra. Ni har ett fantastiskt pastorspar. Jag tycker de är värda en applåd. Anders och Julia. Gud är god. Och nu får vi tillbringa en stund tillsammans i Guds ord. Vi är ganska nyss, kan man säga, hemkomna från USA och från vår halvtårs sabbatsledighet. Så vi har varit ett halvt år på ledighet och det är faktiskt så att Anders försökte boka in den här helgen redan någon gång förra våren. Och vi kollade på datum men vi lyckades inte få in det. Så det här är inbokat redan i augusti 2022, så det är planerat. Och jag ser fram emot att dela det som känner Gud har gett på hjärta för den här stunden. Kan man börja med en parentes om sabbatsledighet och om sabbat i livet. Ni vet, det är ju intressant, som jag lite sa att tala med ledarna igår, att 9 av 10 budorden tar vi väldigt allvarligt. 9 av 10 budorden, så tänker jag, de ska vi följa. Och vi förstår att det är Guds vishet. Vi är inte under lagen, så det är inte lagiskt, utan det är Guds vishet åt mänskligheten att följa det som Gud gav redan åt Israels folk i budorden. Men vi tänker att vi ska följa 9. Du ska inte mörda, du ska inte ena, du ska inte andra. Men ett av dem skippar vi. Du ska helga vilodagen. Och varför gör vi det? Kan det hända att det är lika mycket vishet i ordet du ska helga vilodagen som de 9 andra budorden? Bara en tanke här till början. För oss var det en stor välsignelse att det ordnade sig. Vi kunde vara på en ledighet, få en break, ta distans. Vi var i Tanzania några veckor på hösten. Och sen var vi i USA i Dallas från mitten på januari till slutet på mars. Så vi är nyss hemkomna. Vi skippar vintern och tar 2 vårar istället efter varandra. Och det passar oss jättebra, åtminstone för det här året. Hörrni, vi ska börja i Apostlagärningarna 10. Apostlagärningarna 10 och vers 9 framåt. Om du har en bibel med dig så kan du bläddra fram det. Jag tog en liten hosta med mig från USA som ännu plågar, så ni får klara av att jag lite hostar och harklar. Apostlagärningarna 10 och vers 9 framåt. Nästa dag. Du kan säga till din bänkgranne nästa dag. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmar sig staden, gick Petrus, lärjungen Petrus, vid sjätte timmen upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himmelen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom som sa: stig upp Petrus, slakta och ät. Du kan säga till din granne: slakta och ät. Slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej, herre. Jag har aldrig ätit någonting oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Det här hände tre gånger och sedan togs duken strax upp till himlen. Medan Petrus ännu undrar över vad synen kunde betyda, så det var inte riktigt uppenbart för honom. Medan han ännu undrar vad den kunde betyda, då stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. Där de frågade sig fram till Simons hus, och nu ropade de och frågade om Simon, som kallas Petrus, bodde där som gäst. Petrus tänkte ännu på synen, han processade fortfarande synen. När anden sa till honom: se, tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka. Säg till din granne: följ med utan att tveka. Följ med utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa: jag är den ni söker. Varför har ni kommit hit? Jag tycker att det är väldigt fascinerande att följa med lärjungarna när de försöker hänga med Jesus. När de gör sitt bästa att följa Jesus. Och det verkar inte vara riktigt lätt. Inte varken för Jesus eller lärjungarna hela tiden. Vi kan bara titta på Johannes 1, du behöver inte bläddra dit. Men det är tillfället när Johannes döparen har några lärjungar med sig. Och Jesus kommer dit. Och vi läser: när han såg Jesus komma sa Johannes: se Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa. Och plötsligt följde de Jesus. Det var Johannes lärjungar. Men plötsligt följde de Jesus. Och i vers 8 så läser vi att Jesus vände sig om. Och när han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: rabbi, alltså mästare. Den lärare, rabbi, mästare. Och vad skulle de ställa för stor fråga av rabbin? Var det en stor lärofråga? Var det någon teologisk fråga? Var det någon eloge åt rabbin? Nej, de frågade: var bor du? Det var den stora frågan som lärjungarna hade åt Jesus. Två lärjungar som just hade varit Johannes lärjungar, men tydligen så ville de nu vara Jesus lärjungar. Och deras intresse var: hur ser ditt hus ut? Hur ser ditt sovrum ut? Var bor du? Varifrån kommer du? Det var det stora intresse de började med. Han sa till dem: kom och se. Vi kan hoppa till Lukas 9. Där vi läser: när hans lärjungar Jakob och Johannes såg det sa de: herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himmelen som förtär dem? Det var några som inte hade velat ta emot dem. Och det var liksom lärjungarnas reaktion. Ska vi kalla ner eld från himlen som förtär dem? Och jag undrar, det står att Jesus förmanade dem. Men jag undrar hur han förmanade dem. Jag undrar om han inte lite skrattade liksom. På riktigt. Vad sa ni? Ska vi kalla ner eld från himlen? Verkligen. Ni är för roliga. Är ni seriösa? Kanske Jesus tänkte. Och i Markus så läser vi att han kallar Jakob och Johannes till Boanerges, Oskans söner. Och jag började fundera om Oskans söner lite var ett retande namn för de här bröderna som tyckte att de skulle kalla ner eld från himlen. Så Jesus kanske började kalla dem Oskars söner, de där två brorsorna som skulle kalla eld från himlen. Man kan hitta mycket både humor och lustiga situationer. Men det var inte så där straight forward för Jesus att få lärjungarna med sig hela tiden. Samtidigt så förberedde han dem för ett liv som de aldrig hade kunnat tänka sig i sin vildaste fantasi. De hittade sig i Samarien, dit ingen jude borde gå. Ni vet, Samarien var det område som de smutsiga och de orena bodde. Och ingen rättrogen jude satt sin fot till Samarien. Det gick en väg runt Samarien som var mycket längre. De hittade sig i Samarien, eller ännu värre, de hittade Jesus ensam i Samarien, samtalande på tumanhand med en samaritisk kvinna. På ett annat ställe så hittade de sig själv i farisén Simons hem med Jesus. Och det kanske inte står direkt att lärjungarna var med, men de hängde liksom alltid med. Så man kan räkna med att oftast så var de där, fast de inte nämns. Och i farisens hem, vad händer där? Kommer en kvinna som kallas för syndare med en flaska fin alabasterolja. Hon gråter. Hon vetar hans fötter, Jesu fötter, och torkar fötterna med sitt hår och smörjer dem med oljan som hon har. Inför ögonen på den här farisén som inte vet vad han ska tänka eller hur han ska relatera till det, vad han ska tro. De hittar sig mitt i en storm på havet, slagna av dödsångest och panik. Med Jesus som sover lika djupt som en björn i ide. De väcker honom och får uppleva makten i Guds ord. Han stillar stormen i ett ögonblick. Stormen lyder orden från hans mun. Har du någonsin varit med i ett händelseförlopp som känns totalt osannolikt? Där du inte kan tro att det som händer är sant. Och det utlöser en annan händelse som är ännu mer osannolik. När vi gjorde vår lilla flytt till USA så hade vi en enkel flight från Helsingfors med ett byte i Paris och sen direkt flyg till Dallas. Väldigt enkelt. Nå, vår plan här i Helsingfors var förstås en och en halv timme försenat. Det händer, det är inte så konstigt. Men vi inser när vi väl kommer att landa att vi antagligen inte hinner till följande flyg trots allt. Och mycket riktigt, när vi landar och alla får sätta på sina telefoner så pipar våra telefoner och andras i flyget. De har lagt om rutten. Det som skulle vara en enkel flight från Paris direkt till Dallas, så går dessutom med American Airlines, så är ändrat till en flight från Paris till New York med Air France och sen därifrån vidare till Dallas. Det visar sig att den dagen, 10 eller 11 januari, var den då inga flyg flög i USA. Hela grundsystemet som alla flygkaptener kollar om det är tryggt att flyga, och de får ett OK från det här datasystemet, var nere. Så det gick inte att få något OK. Inga flyg får någonstans, och alla flyg i Europa annars väntar på att få tillstånd att börja flyga mot USA. Så det tog sin tid före vi kom iväg med den flighten. Vi väntade i New York länge och väl. Och den enkla lilla resan som skulle ta 13-14 timmar blev istället 24. Nå, sent om sida kommer vi hem, eller kommer vi fram. Vi kan ta oss till vårt logi. Såklart hade inte alla väskorna kommit med. Min väska var någonstans på villovägar. Och den kom några dagar senare. Jag fick köpa inte kläder, men lite trevliga saker i alla fall. När man läser Nya testamentet så blir oundvikligen känslan den att följa Jesus var en rätt så oförutsägbar berg- och dalbana. Men det verkar som att det var alldeles nödvändigt för att den levande guden som hade sänt sin son Jesus Kristus till världen så att den som tror på honom inte skulle gå under utan ha evigt liv, så kunna etablera sitt rike här på jorden. Guds rike är omvälvande, det är omskakande, det är utmanande, ibland är det till och med provocerande. Att följa den levande guden, det är förresten rubriken, om du tar anteckningar, det är rubriken för min predikan. Att följa den levande guden är någonting som vi är kallade till. Och min fråga till oss idag är vi redo att följa den levande guden dit han kallar oss? Vi ber, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på, ja, så och på jorden, så och i mitt hjärta, så och där som jag sätter mina fötter. Är vi redo att följa honom dit han kallar oss? Vi hoppar in i berättelsen om Cornelius och Petrus lite mitt i. Cornelius var en officer vid den italienska vaktavdelningen. Hade kanske ett 100-tal soldater som han var boss över. Vi läser att han var from och fruktade Gud. Och att han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. Och han hade sett i en syn en ängel som berättar åt honom att hans böner och gåvor har stigit upp till Gud som ett offer. Och vi kan fundera om kanske också våra böner och våra gåvor är ett offer till Gud som han ser. Och den här ängeln säger att han ska söka upp då en viss Simon som kallas Petrus, som bor i ett specifikt hus vid havet. Och Cornelius tar det till sig. Han funderar inte en stund. Han har sett den synen och han skickar sina tjänare. Så vad vi har är en hedning som har en tro. Han är inte en jude. Han har inte följt Jesus. Han har inte varit en av lärjungarna. Vi har en hedning som har en tro som ber till Gud. Som vill leva rätt och riktigt. Han är generös mot Guds folk. Och han har en syn. Och han har inget problem att ta synen till sig. Han agerar med en gång. Han skickar iväg sina tjänare. Och jag tänkte mig in i det här, om vi skulle kunna följa med Gud som följer med det här händelseförloppet och orkestrerar det här med sina änglar, hur samtalet skulle gå. Kanske Gud skulle ha sagt någonting i stil med, fantastiskt, bra, de är äntligen på väg. Tack Gabbe, alltså Gabriel, ängeln Gabriel. Det var ju den enkla biten, men Petrus, alltså när Jesus var med honom så hade vi nog ett antal riktigt kniviga situationer. Han är envis, han tror alltid att han vet bäst, han gör allt för att vara rätt trogen och leva efter givna stadgar. Men han är också modig och Petrus gillar mat, just det. Jag tror jag vet hur vi gör det här. Det är Johans väldigt fria tillägg till Apostlagärningarna 10. Så läser vi att Petrus gick upp vid 6:e timmen, ungefär klockan 12, för att be. Vi läser att han blev hungrig, mat. De börjar laga maten och en hungrig Petrus faller i hänryckning. Och då läser vi de här verserna att han såg himlen öppen och någonting som liknar en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och där fanns alla slag av jordens fyrfotade djur, kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom, stig upp Petrus. Ja, stig upp Petrus, slakta och ät. Och vad säger Petrus? Nej herre, jag har aldrig ätit någonting oheligt och orent. Jag funderar om Gud tittar på Gabbe, alltså Gabriel, och var så att, we knew it, han är lite envis. Så en resa för andra gången till honom. Vad Gud har förklarat för orent. För rent ska du inte anse orent. Petrus är envis. Han säger absolut inte, gå ifrån mig. Pip. Gabriel kanske säger Gud, jag är inte så säker att det här kommer att sluta bra. Det här händer tre gånger. Sen tas duken strax upp till himlen. Och medan Petrus ännu undrar över vad synen kunde betyda. Det var inte självklart för honom. Se, då stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. Kanske Gabriel sa att Gud, det var på sekunden. Det skulle inte ha varit bra att ha Petrus i hänryckning på taket. Och de här männen kommer dit mitt i hänryckningen. De fick det just undan. Long story short. Petrus tänker ännu på synen när de knackar på dörren. Han hör den helige ande säga, tre män söker dig. Gå med dem utan att tveka. Gå med dem utan att tveka. Det är jag som har sänt dem. Han följer med Cornelius till huset, eller till Cornelius hus. Tar några troende vänner med sig. Han blir emottagen nästan som Gud själv. De bugar och bockar och böjer sig ner inför dem. Han säger nej, 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 jag är inte Gud. Men han ser att många har samlats. Cornelius har samlat vänner, familj, bekanta för att lyssna till Petrus. Och så läser vi 10:28 att han sa till dem, ni vet, det är intressant att han börjar med att säga det här. Ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Kan du höra hur det är totalt tyst i himlen? Man skulle kunna höra en knappnål falla till marken. Hela himlen håller andan. Vad ska Petrus säga? Med mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekar jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Jag undrar lite om man inte var lite tveksam fast han sa så. Var det inte den helige ande som måste säga åt honom rakt ut, gå ner och följ med dem utan att tveka? Gud visste, Gabriel visste, Mikael visste att Petrus kommer att vara lite tveksam. Han är envis om vi inte rakt av säger. Och jag funderar, hur ofta tvekar inte också vi? När Gud vill föra oss in i någonting nytt, någonting oväntat, någonting som ser lite annorlunda ut än vi tänkte oss, för hans högre syften. Hur ofta så stannar vi inte och betraktar eller funderar istället för som Cornelius att ta emot det som Gud håller på att ge, även om vi är obekanta med det. Vad Jesus gjorde med lärjungarna under sina ungefär 3 år med dem var att lära dem att Guds rike är expeditivt, explosivt och expansivt. Att Guds rike utmanar, det erövrar, det förvandlar, det bryter en ny mark. Det tar sig fram som ett knivskarpt vittnesbörd från människa till människa om Guds livsförvandlande kraft. I Jakobstad där vi var på morgonen och jag predikade där, så fick vi höra ett vittnesbörd av en kvinna som hette Annette, som har varit djupt inne i New Age och gett allt av, hon berättade om pengar och tid och all kraft hon hade för att på något sätt hitta ett inre helande, för att hitta sin livskumpan. Hon gav allt till det. Och hon berättade själv det här precis i morse, att den 8:e, jag tror det var 2021, så inom hela den här läran, så hon väntade sig att hon skulle bli förflyttad till någon annan planet den 8:e, fullt allvar. Och dagen kom och dagen for och ingenting hände. Hon tar kontakt med en kristen. Och hon har hela tiden tänkt att kristna, de har nog ingen koll på någonting. De vet inte vad de snackar om. New Age-grejen. Följande dag tar hon kontakt med en kristen. Och hon tittar på en video om från New Age till kristen. Och ger sitt liv åt Jesus i den stunden. Och det råkar vara samma kvinna som hade jobbat tillsammans med Isabella Ström. En kvinna i Jakobstad. De hade jobbat tillsammans i Helsingfors. Och Isabella Ström hade alltid mellanåt bett för henne. Att hon skulle få möta Gud. Guds, eller det goda nyheten, tar sig fram som ett knivskarpt vittnesbörd. Från människa till människa. Förvandlar by efter by. Det går inte att förutsäga hur den helige ande verkar. Det går inte att låsa honom in i en box och säga att här rör han sig men inte där. Lärjungarna lärde sig under de här 3 åren att Gud bryr sig om den demonbesatte fastkedjade nakna mannen på gravgården. Att han älskar brudpare som hade slut på vinet på sitt bröllop. Att Gud som blev människa steg ner till jorden. Han söker människor som bär på visionen som strömmar från Guds hjärta. Att detta evangelium om riket ska predikas i hela världen. Det är ett vittnesbörd för alla folk. Med mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren, sa Petrus. Himlen visste att det är en kamp. Att vi har en dragning till det som är tryggt och bekant. Som Petrus. Att vi människor är snabba att deklarera vad som är heligt och oheligt. Vad som är rent och orent. Att vår på något sätt fallna natur fortfarande gör sig känd. Fast vi har levt länge med Jesus. Att varje människa har en tendens att ha en egen envis vilja. En egen uppfattning som Petrus. Grejen är den att Petrus fortfarande inte riktigt hade fattat. Han var fylld av den helige ande. Han hade levt dygnet runt med Jesus i flera år. Och han hade hört Jesus säga att ni ska få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén. Till och med i Samarien, dit man inte skulle gå. Och ända till jordens yttersta gräns. Men han hade inte förstått att det kommer att innebära att han kommer att behöva sätta sina heliga fötter och sin heliga kropp in i en hedningshus. Det är som om han hade glömt att Jesus faktiskt satt och samtalade med den samaritiska kvinnan. Att han själv hade varit där i Samarien. Och på något sätt hade det varit okej när Jesus var med. Men för Petrus att omfatta den värderingen själv var en större sak. Och jag tänker att ibland glömmer vi också det allt för lätt. Att vi har samma uppdrag att följa den levande guden. Som söker människor som bär visionen som strömmar från hans hjärta. Att evangelium ska predikas. De goda nyheterna. Att Gud så älskar världen. Att han gav den sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Kanske Gud kommer att på något sätt utmana dig att bemöta någon i din nära krets. Någon människa som behöver dina böner. Någon människa som behöver att du ser den. Någon människa som behöver att du finns still för den. Och den helige ande lägger honom eller henne på ditt hjärta. Kaleb var en av de 2 spejarna. Som trodde att de kan inta landet som Gud hade lovat. Kaleb och Josua. Kaleb var den som sa, låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken vi kan göra det. Då var han i 40 års ålder. Och om du känner till historien så ville inte Israel. De var inte redo för det. Så de gjorde inte. Eller de försökte, men det gick åt skogen. Och vi hittar Kaleb 45 år senare i en ålder av 85. Och jag älskar vad han säger i en ålder av 85. Vi hittar det i Josua 14 och 10. Se, jag är nu 85 år. Än idag är jag lika stark som den dag Mose sände iväg mig. Så min kraft var då, så är den ännu idag. Vare sig det gäller att strida eller vara ledare eller anförare. Ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovade den dagen. Han hade samma inställning som 85-åring som 40-åring. Och Gud hade lovat dem att de ska få gå in i det förlovade landet. Gud hade lovat att de ska få gå in i någonting nytt som är annorlunda än det de kommer ifrån. Det slaveriet i Egypten som de kommer ifrån. Och ingenting hade ändrats i hans sinne på de här 45 åren. Han säger, ge mig den bergsbygden. Jag är redo. Jag är redo att inta det som Gud har lovat att vi ska få ta emot. Det som Gud har lovat att jag ska få ta emot. Han levde varje dag redo att inta landet som var uppfyllelsen av Guds löfte. Han var redo. Han levde redo. Att inta det som var han som var givet åt honom. Och min fråga till oss idag är vi redo när Gud kallar oss att ta ett steg i tro? Är vi villiga att agera när anden manar oss? Så som Cornelius var. Eller behöver vi en viss tvekan som Petrus? Vad om Gud rubbar våra cirklar. Kallar oss att dela vår tro med en kollega eller en granne eller en familjemedlem. Och det är lite osäkert för oss. Det är att gå in i någonting nytt. Jag har inte gjort det förut. Jag är lite osäker. Vad om Gud använder en grupp i församlingen för att starta upp någonting nytt som inte alls eller inte enligt din skala uppfattas som rent och heligt? Är vi lyhörda? Har vi ett mjukt hjärta? Eller sätter vi liksom lapp på luckan? För mig och för oss var det att stiga in i någonting nytt och främmande. Jag kände att det var dags att ta en sabbatsledighet. Det fanns så många frågetecken. Jag kände en person som hade haft den typen sabbatsledighet som inte en sjukledighet eller något annat liknande. Så många pusselbitar som skulle falla på plats både för oss som familj och för hela församlingen. Men Gud hade orkestrerat det perfekt. Precis som han orkestrerade perfekt samspelet mellan Cornelius och Petrus. Han hade ordnat det perfekt för oss. Före vi ens hade tänkt tanken själva så hade han det på koll. Och vi har sagt med Lotta att inte alla saker i livet har ett före och ett efter. Men det här halvåret som vi hade som familj, det har ett före och ett efter. Det finns en belöning. Om harpospelaren eller pianisten vill komma med. Tack. Det finns en belöning när vi vågar följa den levande guden. Gud etablerar sitt rike i våra hjärtan. Och ibland är det svårt att följa med. Ibland är det svårt att förstå varför. Ibland så stiger vi in i någonting okänt, nytt. Det är annorlunda än jag förväntar mig. Det är annorlunda än vad jag är van med. Men Gud håller på och öppnar himmelen framför dig. När du vågar stiga in i det som är okänt. Petrus måste rubbas i hans grunduppfattning om vad som är heligt och vad som är rent. Det var ingen självklarhet för honom att gå in till Cornelius hus. Tvärtom var det en självklarhet att hållas borta. Och den helige ande måste utmana honom i den tanken. Finns det saker som den helige ande vill utmana i våra liv? Guds rike tenderar att ta nya former. För Guds rike lever och livet växer och tar nya former. Vi tenderar att blicka bakåt. Var det ändå inte lite bättre förr? Om ändå väckelse skulle kunna komma som i forna dagar. Eller mer på ett personligt plan. Om jag ändå hade gjort det här eller det där. När jag ännu hade mina krafter. Men Gud gör någonting nytt. Och vi hittar oss i samma båt som lärjungarna. När de hade fullt upp att hänga med Jesus. Så visste han exakt vad han gjorde. Han såg till att Guds rike formas i dem. Så att Guds rike ska få lysa genom dem. In i en mörk värld. Och Gud gör detsamma med oss. När vi hittar oss i svängarna. Försökande följa den helige ande. Försökande navigera livet som kommer på oss. Så gör Gud mycket, något mycket större i våra liv. Han håller på att etablerar sin kärlek. Han håller på och planterar en större förståelse om Guds syften. Först i våra hjärtan. Så att vi kan leva de liv vi är kallade till. I att följa den levande Guden. Så att Guds rike kan få etableras här i Vasa. I Finland. I den här världen. Och jag önskar att vår bön kan få vara samma som Kalebs. Ge mig nu denna bergsbygd. Vad en bergsbygden symboliserar för dig. Vad en Guds löften är för dig. Vad du har tagit tag i. Det kanske ser annorlunda ut än du tänkte dig. Det kanske är nytt. Kanske det till och med känns främmande. Men Gud håller på att leda dig i en riktning. Låt vår bön tillsammans då vara: ge mig denna bergsbygd. Jag är redo, jag vill följa dig Gud. Helige ande, jag vill följa dig. Ska vi resa på oss? Vi ska be tillsammans. För jag gör över till följande. Vi kan stänga våra ögon. Jag känner att det helige ande har bultat på i fleras hjärtan. Det som jag talar om så på något sätt berört dig. Du känner att du vill leva som Cornelius. När du upplever någonting så vill du följa det. Du känner att det är en ny tid där du vill gå längre. Du vill se vad Gud har för dig. När han gör någonting nytt. Om du vill på något sätt säga Gud, här är jag. Jag vill gå på dina vägar. Jag vill ta nya steg. Jag vill inte tveka. Jag vill gå med dig. Så kan du bara lyfta din hand som ett tecken åt honom. Här är jag Gud. Jag vill lyssna till din röst. Jag vill att du etablerar ditt rike i mitt hjärta. Och runt omkring mig genom mitt liv. Jesus, tack för att vi får komma in för dig just den här stunden. Tack för din hand över våra liv. Tack för att du etablerar ditt rike. Ibland på ett sätt som vi är oförberedda på. Ibland på ett sätt som vi inte kunde förutsäga. Men du gör någonting nytt. Du för oss på dina vägar. För dina syftens skull. Tack för att vi får följa dig. Tack för att vi får lyssna till dig. Tack för att vi får gå tillsammans med dig. backa, sätta ner våra händer. Och jag vill ännu tala till dig som kanske inte ännu känner Jesus. Eller möjligen någon gång har gått tillsammans med honom, men du känner att du har hamnat på andra vägar. Du är på rätt ställe idag, just nu. Gud sände Jesus till världen för att var och en som sätter sin tro på honom skulle få evigt liv. Skulle få en unik gemenskap med den levande guden. Skaparen av himmel och jord. Och jag vill ge dig möjligheten att hälsa honom välkommen in i ditt hjärta. Kanske du är första gången i en kyrka eller kanske du har gått länge. Men du känner att du vill idag hälsa Jesus välkommen. Kanske du en gång har gått med honom men du känner att du på något sätt har hamnat bort. Det här inbjudan är också till dig. Jag kommer att räkna till tre. Och när jag kommer till tre, om du säger Johan, be för mig. Jag vill välkomna Jesus in i mitt liv. Så kan du sträcka upp din hand när jag kommer till tre. 1. Jesus älskar dig oerhört mycket. Han har följt med dig. Han känner dig innan och utan till. Och han välkomnar dig till honom just den här stunden. 2. Det är ingen slump att du är här idag. Gud har knackat på ditt hjärta. Kanske en kortare, kanske en längre tid. Men det här är din stund. Det här är stunden som himlen har väntat på. Medan alla har ögonen stängda. Om det här är du, 3, så kan du lyfta din hand just den här stunden som ett tecken till Gud. På att du vill ta emot honom just den här stunden. Fram i salen, bak i salen. Vänster, höger. Finns det någon som vill ta emot Jesus idag? Vi kan sätta ner våra händer. Vi kan be den här bönen tillsammans. Så att jag säger orden först och du säger dem efter mig. Och vi kan alla be tillsammans. Jesus, jag kommer inför dig. Jag vill ge mitt liv till dig just nu. Tack för att du dog på korset för min skull. Tack för att du renar mitt liv. Tack för att du tar emot mig till din himmelska familj. Amen. Amen. Gud välsigne er.